Känslan i Europa just nu, det är bråttom att få in Ukraina i EU.
Jo, men det är bråttom. Dels har vi ju ett stort krig i Europa och det här handlar ju faktiskt om Ukrainas överlevnad. Det handlar om Europas säkerhet där EU-medlemskap kan ses som en livlina för Ukraina.
Men det är inte utan utmaningar.
Det är ju supersvårt och det är väldigt många stjärnor som måste stå rätt på EUs himmel för att man ska kunna bli medlem i EU. Och det gäller ju också för Ukraina.
We did it.
Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
Det rör på sig när det gäller Ukraina och Moldavien och deras väg in i EU. Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, du är i Luxemburg och där har det skett avgörande saker, eller hur?
Det har det. Ukraina och Moldavien har ju väntat väldigt länge på att få börja förhandla om medlemskap i EU i flera år. Man har liksom stått på startlinjen och väntat. Och Ungern har tidigare som enda land satt stopp för det. Tidigare premiärminister Viktor Orbán, han la in sitt veto. Men igår kväll så började man till slut då verkliga förhandlingar. Då gick startskottet kan man säga. Och om vi ska fortsätta med löpningsmetaforerna här så kan man ju säga att det inte är en sprint vi pratar om utan kanske snarare ett ultramaraton för de här länderna.
Just det, lång väg med många utmaningar. Det där ska vi prata om idag. Du lyssnar alltså på Europapodden. Jag heter Therese Rosenvinge. Och vi är ju inne i nu, de kanske mest toppmötestunga veckorna på året här i Europa. Idag står Frankrike värd för G7. Trump är där, Zelensky är på ingång. Senare i veckan har vi EU-toppmöte. Och så ser vi NATO-toppmötet närma sig. Men nu tar vi fasta på det som den här veckan inleddes med.
Det är jättestort. Det här är ju en dag som vi har väntat på och arbetat för under en lång tid nu. Och att vi kunde ha den här historiska dagen igår där vi faktiskt formellt öppnade anslutningsförhandlingarna. Och det var en fin stund. Vi alla ställde oss upp och applåderade när vi hade det här öppnandet av förhandlingarna med Ukraina. Så att det var uppenbart att många var både lättade, glada, hade en liten tår i ögat. Därför att det är en historisk dag för Ukraina givetvis, för det ukrainska folket men också för hela Europa.
Och här i studion säger jag nu hej till Göran von Sydow, direktör vid Svenska institutet för europapolitiska studier, CIEPS. Hej.
Hej, hej.
Hallå. Och så har vi Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent som också bevakar Moldavien bland annat och kriget i Ukraina. Naturligtvis, hej.
Hej.
Väldigt fint att ha er alla med här i Europapodden idag. Och det var ju vår svenska EU-minister Jessica Rosenkrantz vi hörde där i Andreas mikrofon. Göran, den här utvidgningen som EU nu då står inför när det gäller Ukraina och Moldavien. Hur stort är det här för Europa?
Nej, men det är klart att det är väldigt stort och precis som Andreas sa inledningsvis så handlar det om den kontext som vi befinner oss i och har befunnit oss i under en tid. Och det handlar naturligtvis om kriget som pågår och den geopolitiska omgivning som Europa befinner sig i. Så det är ju väldigt stort av de skälen. Sen är det ju alltid en stor sak att EU utvidgar sig för det förändrar också EU på olika sätt. Och tanken på att nu gå från nuvarande 27 medlemsstater, inkludera ett ytterligare antal länder, ja, det kommer också påverka hur EU kommer se ut i framtiden.
Och det är ju då, som Andreas nämnde, för att Ungern har släppt sitt tidigare veto som det här nu blir möjligt. Och nu när det här då är möjligt, då har EU bråttom. Fredrik, hur brådskande känns det för Ukraina och Moldavien från deras perspektiv?
Ja, det känns väldigt brådskande och det hänger ju ihop med ett datum, nämligen den 24 februari 2022. Fram till den dagen så fanns det ju möjligheter i Moldavien och Ukraina att prata om processer och långsiktighet och balansera mellan olika poler. Men i och med att Ryssland inledde sin storskaliga invasion där i februari 2022 så blev ju Ukraina i ett nytt läge där de behöver en stark allians med Europa. Och även Moldavien som ligger inklämt mellan Ukraina och Rumänien hamnade ju i ett jättesvårt läge med sitt extrema beroende historiskt sett av handel och energi och politiska band till Moskva där man insåg att det här funkar inte längre. Vi måste på något sätt kapa loss oss och hitta andra vägar framåt och då blev ju EU-vägen.
Ja, men du säger då man vill ha den här starka alliansen, men på vilket sätt menar man då i Kiev och Chisinau att man blir säkrare i den här alliansen i EU?
Det finns säkert olika uppfattningar om hur man tänker att det här ska funka, men jag tror att för ukrainarnas del handlar det om att om vi är en del av Europa så blir det här också en fråga för hela Europa, mer än vad det är idag. Vi ser ju en solidaritet, ett stöd, men jag tror att ukrainarna saknar någonting. Alltså man hör ju ofta när presidenten Zelensky är ute och talar att man tycker att det inte riktigt är på allvar alla gånger, utan att man skänker pengar, man skänker vapen, man gör uttalanden, men att det inte för alla delar av Europa är en fullständig uppslutning där man känner att det här är helt och hållet vår sak, och det är det steget man vill ta. Och för Moldavien, i ett litet land som ligger i utkanten av de här delarna av regionen, och de känner sig väldigt utsatta och är väldigt behov av en tydlig förankring i något annat än alliansen som tidigare gick österut.
Mm, så att säkra upp Europas engagemang då i att fortsätta stötta Ukraina och exakt. Moldavien. Mm. Och med sina då, om vi tar Ukraina då, 40 miljoner ungefär invånare, så skulle ju Ukraina som medlem då bli EUs femte största land befolkningsmässigt. Och den stora frågan för EU nu då, hur ska det här gå till? Vi skulle ju kunna ägna halva den här podden åt den byråkratiska proceduren, känns det som. Det handlar mycket om kapitel och kluster och sådär. Men kort sagt då, massor av steg där dessutom många steg då längs vägen kräver alla 27 EU-länders enighet. Så det här tar kort sagt många år. Det är ju det som är viktigt att ha med sig här. Men Tysklands förbundskansler Friedrich Merz driver ju nu på för en idé, Andreas. Han vill se en ny uppfinning, kan vi säga så?
Ja, det kan man väl säga. Tyska förbundskanslern Merz föreslår då att Ukraina skulle kunna bli medlem, ja men typ nu, alltså snart, väldigt snart, men inte fullvärdig medlem, utan det skulle vara ett slags medlemskap light där Ukraina skulle få vara med på möten, med ja, ministermöten, få en EU-kommissionär, få ledamöter i Europaparlamentet till exempel, men inte ha rösträtt, så att man skulle sitta med vid bordet men inte vara med och bestämma. Och det här är egentligen inte en helt ny idé som Merz har kommit på alldeles på egen hand, utan han dammade av en liknande idé eller liknande idéer som har kommit från kommissionen bland annat, som har kommit tidigare men inte har flugit tidigare. Men Merz menar ju just att det kan vara bråttom här. Och det kan ju också, man har ju pratat också om att medlemskap i EU, att det skulle kunna bli en del av en fredsuppgörelse mellan Ukraina och Ryssland. Och då kan man inte vänta i 10-15 år, utan då behöver man på något sätt få in Ukraina snabbare. Och Merz har också fått stöd från ganska tunga länder, från grundarländerna i EU, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Luxemburg.
Mm. Vad tänker du om det här, Göran? Medlemskap light. Merz, när han liksom presenterade den här idén i ett brev, så trycker han på den geopolitiska nödvändigheten av att få upp tempot här.
Ja, men man kan få säga att han försöker ju tydligt säga, Merz, att det inte handlar om medlemskap light, utan i hans värld så är det här ett sätt att påskynda processen. Och det är ju just att det finns en spänning mellan å ena sidan den geopolitiska verkligheten och det som motiverar och driver på utvinningsprocesserna just nu, som på något sätt kräver en viss hastighet, och den andra, den meritbaserade ansatsen som just kräver lång tid, som du själv beskrev. Och hans modell är ju ett sätt att luckra upp den här spänningen genom att säga att det finns ett mellanläge, det vill säga på vägen in mot medlemskap så ska man få den här associerade statusen. Men det är ganska oklart på många sätt vad det här skulle innebära. Han föreslår då, som Andreas sa, tillträde, tillgång till institutionerna till exempel. Och det där är, även om man inte har rösträtt, så är det där både politiskt och rättsligt ganska känsligt. Vad skulle det innebära egentligen för EU? Och sen dessutom så är det ju frågan om lika behandling av alla kandidatstaterna, det vill säga även länderna på västra Balkan, som Merz föreslår ska istället för att vara associerade så ska de få en observatörsstatus. Och vad innebär det där egentligen, och var i ligger skillnaden? Så att min poäng är helt enkelt att säga att det finns en logik bakom det Merz föreslår, och det är just att påskynda processen. Men det finns också väldigt, ser man ju, starka reaktioner från medlemsstater, men också från Ukraina själv till exempel, som ju har en farhåga om att det här skulle innebära just ett permanent tillstånd av att inte vara fullvärdig medlem.
Mm. Och Ukraina svarade ju ganska snabbt på det här brevet med en replik. Och ja, Zelensky, han avfärdade ju det här förslaget rätt hårt. Han skriver då i sitt svar att det vore orättvist för Ukraina att vara med i EU utan rösträtt, eftersom Ukrainas försvar av Europa inte är halvt utan helt.
I для балтійських держав, і для Польщі, і для Угорщини та Словаччини, для Румунії та Молдови, для народів Кавказу, саме тому доля Європи вирішується тут, вирішується в Україні.
Mm, så där lät det nu i helgen när Zelensky igen upprepade kärnan i det här budskapet och då räknade upp länderna som Ukraina skyddar genom då att stå emot det ryska anfallet. Fredrik, han spelar ju högt här. Han säger ju i princip då allt eller inget till EU.
Det här har ju varit en argumentation från Ukrainas sida att säga att till EU och till Bryssel att vi är mer europeiska än vad ni tror. Vi har kommit mycket längre. Vi är mycket längre fram i demokratiska processer än vad ni har fått bilden av. Vi har ett mycket mer utvecklat samhälle som står mycket närmare EUs värderingar, men också rent byråkratiskt till EU. Så att ni håller oss borta på fel grunder, det är ju liksom argumentationen från Zelensky. Och han har ju också återkommit till flera gånger att det ställs högre krav på Ukraina, säger han. Alltså att han menar att vi har en längre väg att gå än vad andra länder har, och det är orättvist mot oss. Jag är inte säker på att han har rätt i det, men det är så man pratar om det i Kiev. Att man har höjt ribban alldeles för högt för Ukraina.
Göran, vad tänker du om vägen framåt här? Det känns ju lite då som att redan då innan man börjar förhandla så finns en låsning om hur vägen framåt ska kunna se ut.
Ja, och det är ju också det som har varit även inom EU, ska sägas. Att den här metodiken som EU tillämpar, som man nu börjar med, det är ju att lägga stort fokus på det som är grundläggande principer, så att säga. Det här som är i första klustret, och det kommer vara svårt, och man har också höjt kraven, kan man ju säga, apropå idén som kandidatländer har, inklusive Ukraina, att man säger att det har blivit svårare idag att komma in i EU. Och det ligger ju någonting i det, för att noggrannheten i processen har blivit högre av erfarenheter som man har dragit av tidigare utvidgningar. Men det är också så att allt mer, så att säga, vetopunkter har kommit in. Medlemsstaterna har allt fler beslut att fatta kring varje steg i den här processen. Så att nu har man då, det är ett stort steg att överhuvudtaget öppna, men det är en väldigt lång väg att gå att tro att något av de här kandidatländerna ska bli fullvärdig medlem. Så det som är just nu diskussionen mellan både Merz och andra idéer, det är ju hur kan man jobba med gradvis integration? Alltså, kan man skapa större flexibilitet på vägen fram till ett fullvärdigt medlemskap? Och där är det mycket tankemöda som läggs just nu.
Mm, du nämnde första klustret där, då handlar alltså om politikområden kring liksom demokrati och rättsstatens principer, sådana grundläggande
värden. Och som går, kan man säga, över alla andra. Det är ju en stor uppgift att liksom göra sig redo för EU-medlemskap för varje kandidatland. Men det här är liksom ett övergripande, och sen är det också så att den här nya metodiken som EU tillämpar sedan 2020, det handlar ju också om att man kan dra tillbaks. Det vill säga, har man efter, man kanske har mött kriterier vid en tidpunkt, har sen utvecklingen gått åt fel håll, till exempel när det gäller korruption eller något annat, ja, då rullar man tillbaks igen.
Mm. Just det här är det första man öppnar och det sista man stänger, så.
Igår här i Luxemburg så var det ju också ett utrikesministermöte, och då träffade ju den svenska ministern Maria Malmö Stenegard, och hon var ändå lite orolig, lät det som, att Ukraina, hon såg en risk ändå att Ukraina skulle kunna hamna i det här limbot som de själva verkar vara rädda för. Det vill säga att om man får inte då ett fullvärdigt medlemskap utan hamnar, ja, men delvis successivt inträde, att man hamnar, ja, men i ett limbo mer eller mindre permanent, och det gör det ännu svårare att bli fullvärdig medlem. Så att det där fanns det en viss oro från svensk sida, tror jag. Sen så tror jag att för Ukrainas del så vill de ju allra helst bli medlemmar i NATO och hamna under NATOs kollektiva försvar, NATOs paraply. Men det är ju inte görbart, och då är ju EU då det bästa och mer realistiska alternativet. Och där finns det ju en diskussion inom EU när det gäller EUs försvarsklausul, artikel 42.7, som kan liknas vid NATOs kollektiva försvar, som betyder då att om det blir ett väpnat angrepp på en fullvärdig medlem då, antar jag, ja, men då ska de andra länderna komma till undsättning. Det skulle ju också kunna ge ett skydd. Men då blir ju frågan, ja, men gäller den här EUs artikel 42.7 under ett medlemskap light som Merz föreslår? Och det är väl tveksamt.
Jag måste bara fråga dig, Andreas, så här, kan Ukraina bli fullvärdig medlem så länge kriget pågår?
Alltså väldigt mycket i EU är möjligt, även sånt som kan framstå som helt omöjligt ena dagen kan bli möjligt om det bara finns politisk vilja. Det är klart att det är mycket svårare för Ukraina och det pågår ett stort krig i landet att bli medlem, men säg att det blir någon form av vapenvila eller någon frusen konflikt. Ja, det är inte möjligt idag, men vem vet om det kan bli möjligt, ja, men i framtiden.
Vad säger du, Göran? Du ville in där kring liksom, hur säkert blir ett medlemskap light då, till exempel?
Ja, men det var just den poängen som Andreas lyfter upp kring den här gemensamma solidaritetsklausulen då, som heter 42.7 i Lissabonfördraget. Och där skriver ju Friedrich Merz uttryckligen i sitt förslag att den bör gälla för Ukraina. Och det är också ett starkt motiv för honom att säga att de omständigheter som anledning till att kunna göra en särbehandling av Ukraina, det är just det pågående kriget. Så att han föreslår ju just på det sättet att den ska kunna utsträckas. Men sen vill jag säga en annan sak, alltså också kring vägen fram till fullt medlemskap. Som jag sa tidigare, så är den strösslad med massa enhällighetsbeslut som krävs. Men det är också så att det sista beslutet, det är ju att alla samtliga medlemsstater måste ratificera ett anslutningsfördrag för ett land. Och här är det många som pekar på att det finns ju en risk i det att utvidgning är en omtvistad fråga i många medlemsstater. I Sverige inte särskilt mycket, men i andra länder. Och det finns ju då en risk att även om kandidatländer, Ukraina eller något annat, uppfyller alla kriterier, gör allting rätt, alla de här olika förhandlingarna löses ut, så finns det ju en risk att man ändå inte kommer att upptas som EU-medlem i slutändan av politiska skäl, en folkomröstning någonstans eller ett parlamentsbeslut. Och då blir ju frågan lite kring det här eventuella limbostatusen. Vad händer då för ett land som Ukraina som har levt under ganska lång tid kanske som så kallad associerad medlem, men sen faktiskt inte kan bli fullvärdig medlem?
Och det kan då räcka med ett land som sätter sig på tvären för att sätta stopp för alltihop. Jag tänker vi ska blicka lite mot Ukrainas granne Moldavien också. De går ju hand i hand i den här processen. Fredrik, jag vet, du var ju där nyligen. Kan inte du ta oss dit? Hur märks det på plats i Moldavien att EU, nu kan man väl säga, hägrar i horisonten?
Moldavien har ju en sak som Ukraina saknar och som många andra länder som är inne i den här processen saknar. De har ett partnerland inom EU som verkligen står nära, och det är ju Rumänien, som ju är grannlandet. Om Ukraina ligger på östra sidan, så på västra sidan, så det är ju omslutet av Ukraina och Rumänien. Och där har man historiska band, man har väldigt starka kulturella, språkliga band. Språket som talas i Moldavien, det officiella språket, är rumänska. Även om också ryska och en del minoritetsspråk spelar roll. Så att det där är ju en viktig faktor, att man liksom har någon att hålla i handen i den här processen. Och det är ju så att den nuvarande moldaviska regeringen har ju varit otroligt skicklig på att spela den här EU-frågan gentemot en väldigt splittrad och polariserad befolkning. Och om det inte vore för landets president så kanske det hade varit svårare. För Maia Sandu då, som har suttit vid makten ett antal år, hon är ju extremt populär. Hon är mer populär än sitt parti, som ju också sitter i regeringsställning i parlamentet. Och det gör att det finns liksom en uppslutning kring, inte minst henne, kring den här frågan att det här är en bra väg att gå. Och det de har gjort väldigt skickligt är ju att rent praktiskt försöka kapa de hinder som har funnits på vägen. Till exempel energiberoendet med Ryssland, där man gradvis har byggt upp ett helt ny infrastruktur för energiimport. åt andra hållet, via Rumänien och faktiskt delvis in i Ukraina och tillbaka in i Moldavien. Och sen så har man ju då den här svåra frågan som har hängt över Moldavien ända sedan självständigheten nästan, nämligen utbrytarområdet Transnistrien, som ju, det var ett kort krig i början av 90-talet, och det har ju liksom hängt över som en hämsko i alla politiska internationella sammanhang, att ja, men ni har ert oavslutade krig, ni har er omtvistade region, och hur ska vi lösa det? Och det där tycker jag så tydligt, de senaste resorna jag har gjort i Moldavien, så har jag varit förbluffad över hur den frågan som tidigare överskuggade allt vad gäller Moldavien, nu är knappt finns på den politiska dagordningen. Man har helt lyckats kapsla in den och göra den till en sidofråga som moldaverna själva kan lösa. Det är inte det vi behöver prata om i första hand när vi diskuterar framtiden med EU och med Bryssel.
Men även om de då lyckas kapsla in den här utbrytarregionen som en sidofråga, så är det ju ett faktum att det fortfarande finns, det pratas om 1500 ryska soldater posterade där. Det låter ju inte som en potentiell sidofråga då för EU, utan som en ganska svår sak att lösa. Hur tänker man sig att man ska lösa det?
Samtidigt så har ju det här kriget som pågår på andra sidan gränsen i Ukraina inte gått Rysslands väg. Så de här 1500 soldaterna som ju tidigare sågs som ett hot i början av den fullskaliga invasionen 2022, så pratar man ju till och med om att kommer Ryssland att slå en bro via södra Ukraina in i Transnistrien och kanske öppna en ny front mot Moldavien? Den frågan är helt icke-existerande idag. Nu är det ju snarare så att Transnistrien har blivit det här isolerade området bakom ett förhållandevis starkt Ukraina som står emot den ryska invasionen mycket bättre än vad många hade trott, och ett Moldavien som har konsoliderat och byggt starka band till Europa. Så att just nu är ju Transnistrien ett problem både för den ledning som finns där och för hur Ryssland ska använda det, för att det ligger ju liksom inklämt mellan Ukraina och Moldavien, och man har inte riktigt kommit på ett sätt att kunna använda det för sina syften just nu.
Mm. Du sa att Maia Sandu där då, den nuvarande presidenten i Moldavien, hon har väldigt mycket liksom pushat EU-linjen och lyft fram den här frågan. Det har ju också EU gjort. Alltså EU-kommissionen har ju besökt Moldavien flitigt. Vi har sett de stora EU-länderna, Merz, Macron och sådär, har också besökt Moldavien inför det senaste valet till exempel. Så det där har ju varit ömsesidigt. Syns det där på plats? Finns det liksom EU-flaggor? Är det visuellt sådär när du är där att man vill in?
Ja, det är det absolut. Det är en väldigt tydlig del av det, av gatubilden och av den öppna politiska debatten. Och jag tyckte också att det var fascinerande. När det var parlamentsval i höstas så begav jag mig till en stad som heter Orhei, som ligger åt Transnistrien-hållet, men som också har varit väldigt dominerad av rysk oligarkpengar och krafter kopplade till Moskva. Och jag förväntade mig när jag var där att nu kommer folk att säga att ja, men vi måste vara öppna för båda sidor, vi måste samarbeta med alla. Sånt som man kan höra i både Moldavien och andra delar av forna Sovjetunionen, vilket egentligen betyder vi vill ha nära band till Ryssland. Det var i stort sett ingen av dem jag pratade med. Hur många jag intervjuade så sa alla, ja, alltså vi vet inte exakt vem vi ska tro på, så, men vi tänker på våra barn och framtiden i Europa. Vi litar på Maia Sandu och vi vill in i EU. Till och med i den här staden Orhei, som jag kanske hade förväntat mig något annat i.
Mm.
Apropå det som Fredrik sa om den här nära kopplingen till Rumänien, så finns det en intressant detalj här tycker jag. Och det är att jag hörde detta för första gången för något år sedan tror jag, och då lät det mer som ett skämt. Men då sa man att ja, men om vi inte kommer med i EU den normala vägen, ja, men då kan vi bli en del av Rumänien istället. Men sen så har den här idén liksom dykt upp igen och fler politiker har pratat om det. Så nu ser inte jag riktigt det som ett skämt längre, utan man säger mer på allvar att om vi inte kommer framåt de kommande åren, om vi kommer fram till 2028 och vi ser att ja, men vi har inte kommit så långt, vi blir inte medlemmar, ja, men då är detta plan B så att säga. Då ska vi bli en del av Rumänien på samma sätt som man då Tyskland återförenades, och Östtyskland blev en del av Tyskland efter Berlinmurens fall och därmed också en del av EU.
Måste ta den frågan till Fredrik. Skämt eller allvar?
Ja, alltså efter att Maja Sandu droppade detta i en bisats i en intervju i vintras så blev det ju stora rubriker i långt utanför Moldavien, och man förstod att det här kanske var en testballong för att se hur reaktionerna blev på hemmaplan. Men hon sa det ju helt utan någon som helst ironi. Det var ju en allvarlig fråga, även om de ju inte är i närheten av det just nu.
Mm. Hörrni, det går ju nästan inte att prata då om utvidgning utan att prata om 2004. Då upplevde vi det vi brukar kalla the Big Bang, när 10 länder togs in på ett bräde och ytterligare 2 några år efter. Och jag vet inte om du kommer ihåg det här, Andreas, men vi åkte ju ner till Strasbourg med Europapodden inför EU-valet, och då tajmade vi ju faktiskt in ett 20-årsfirande av the Big Bang. Kommissionsordförande von der Leyen, hon var där i parlamentet, och jag bestämde mig faktiskt för att gå dit. Jag tyckte det här kändes lite spännande, och ja, det var högtidligt, kan vi sammanfatta.
It was not just the birth of a larger union. It was the birth of a new era. It was a night of promise. The promise of freedom and stability, peace and prosperity. And the 20 years that followed, this promise has been fulfilled.
Ni hör, det var storvulna tal och Europahymnen där i plenisalen. Men jag insåg ju när jag satt där uppe på läktaren att det jag fick till mig där var ju verkligen den rosenskimrande bilden av den här utvidgningen. För Göran, det var ju också utmanande för EU.
Såklart det är, och det var ju en väldigt stor förändring, och många pekar ju på att det är det kanske mest framgångsrika utrikespolitiska instrument som EU har till sitt förfogande. Den transformativa kraft och enande som gjorde att länderna i Öst- och Centraleuropa i huvudsaken då har blivit konsoliderade fungerande demokratier och en del av en gemensam union. Men det är klart att varje utvidgning förändrar också hur EU ser ut. Så till exempel från grundarstaterna som har varit med i det här samarbetet från början, som var ett västeuropeiskt samarbete med en ganska likartade, kan man ju säga, politiska system, så blev det en annan typ av union. Och det är klart att det var behäftat med många farhågor. Vad skulle det innebära i termer av EUs beslut? Förmåga. Vad skulle det innebära i termer av den ekonomiska utvecklingen? Vad skulle det innebära att vi har fri rörlighet av personer, det vill säga arbetskraft kan röra sig? En mängd sådana farhågor fanns i många av länderna. Diskussioner om den polska rörmokaren som skulle komma och det skulle undergrävas, att säga, förutsättningar. Och det som sen hände, det sammanföll ju med att man gjorde en stor översyn av hur EU ska styras. Det som kom att heta det konstitutionella fördraget. Det vill säga att om vi nu ska vara så här många medlemsstater, då måste vi se över också formerna för hur vi beslutar och så vidare. Det var liksom, såg man i ett samband med den här. Och när det sen skulle då ställas inför beslut och ratificering, så blev det ju folkomröstningar i många av EUs medlemsstater, och det blev ju då nej i 2 av grundarstaterna, nämligen Frankrike och Nederländerna. Och det här förslaget försvann, och jag tar upp det för att diskussionerna kring den här frågan, som egentligen handlar om hur styrs EU, de blev väldigt präglade av utvidgningen, och ganska mycket av reaktion och liksom kritisk syn på EU hade med det att göra i många av de här länderna. Så det är väl en påminnelse att tänka tillbaka på att frågan om hur EU är sammansatt, det är inte en helt okänslig politisk fråga i många medlemsstater, och samma farhågor dyker då upp eller likartade i ljuset av de utvidgningsprocesser vi nu talar om.
Nej, men exakt. Finns det tydliga lärdomar från den här processen då på 2000-talet, 00-talet, som blir aktuella och som man applicerar på den utvidgning man står inför nu?
Jo, men det gör det, och det är ju det som ligger i den här förändrade ansatsen, och det som ju många av nuvarande kandidatländer tycker att de har suttit i väntrum alldeles för länge. 2003 i Thessaloniki enades EU om att vägen till västra Balkan till exempel skulle vara mot ett medlemskap, och de tycker nog att ingenting har hänt och att processen har blivit väldigt mycket mer rigorös. Och en anledning till det är ju att EUs kapacitet att förändra länderna som var då i transition från ett gammalt styre mot demokrati och marknadsekonomi och så. Den är ju som allra störst på vägen in mot medlemskap. Man pratar ju om konditionalitet, det vill säga kraven som ställs för att bli EU-medlem, som är ju väldigt omfattande ska jag säga. Och det betyder ju att man inte vill så att säga vara slapp i den processen, utan de länder som tas upp, de ska verkligen vara redo. Och en anledning till att man har blivit än mer rigorös i det är ju att man har sett att det här förändringstrycket, det tappar man sen när väl man är medlem. Och det mest uppenbara exemplet är ju Ungern, ett land som vid tillträdet kunde möta kriterierna på demokrati, rättsstat, antikorruption. Men sen kan man få av politiska skäl en utveckling som går åt ett annat håll. Så därför har EU-sidan blivit allt mer mån om att det här måste verkligen vara noggrant gjort. Och man måste också ha de här principerna som om att det kan liksom... Om det är så kallad backsliding, då måste man också åka tillbaks i kön igen. Och det gör ju att det är ett dilemma också politiskt även från kandidatländerna som förväntar sig och har stora förhoppningar om att det här ska gå snabbt. De politiska ledare som nu genomför reformer för att möta alla de här kriterierna, de vill ju se en slags belöning för detta. De vill kunna visa för sina väljare att titta, nu är vi ett steg närmare eller nu är vi till och med nära att bli medlemmar. Annars är ju risken att det här vänds till en motreaktion också i kandidatländer. De lovar ju att vi ska ha en väg och vi gör allt det här och ändå förblir dörren stängd.
Mm. Alltså, jag minns en intervju jag gjorde för några år sedan och det var med en förrätta höjdare inom EU-kommissionen, Michael Lee, som numera jobbar på en tankesmedja. Men då var han en höjdare inom kommissionen som jobbade just med den stora utvidgningen Big Bang 2004. Och han sa ju i den här intervjun rakt ut att ja, men vi missbedömde dels länderna som skulle komma in men också EUs egen förmåga att påverka länderna. Och alla länder som kom in då, de var inte redo. Han nämnde till exempel Rumänien, han nämnde Bulgarien. Och han beskrev det som att efter Berlinmurens fall så fanns det en övertro inom EU på demokrati och EUs egen förmåga. Och att de här länderna, bara de kom in i EU så skulle de bli fullfjädrade demokratier. Och han hade en väldigt roligt citat där när han sa att man trodde att EU hade en magisk kraft och att det skulle räcka med att spraya europeisk älvstoft på de här tidigare diktatoriska länderna och att då skulle de anpassa sig ganska snabbt och förbli demokratiska länder. Och så som Göran sa när det gäller fallet med Ungern till exempel, ja, det har ju varit problem i ett antal länder som kom med på den tiden, inte alla men en del.
Andreas, vi pratar jättemycket om det nu generellt här i podden, om liksom hur EU kan vara en röst i världen, svårigheter att tala med en röst, att 27 länder som ska enas i olika frågor, att det där är svårt. Vad tänker du? Det där kommer ju inte bli lättare med fler medlemmar, är det ju lätt att tänka sig.
Nej, det kommer bli svårare såklart. Ju fler man är, desto svårare är det att fatta beslut. Och särskilt i de besluten som fattas med enhällighet, det vill säga att alla måste vara överens. Som EUs sanktioner till exempel mot Ryssland, det är ett exempel. Så att det där, men det är ju också därför man har en diskussion inom EU. Att ska vi ändra sättet vi fattar beslut på? Ska vi frångå de här enhälliga besluten och kanske ha kvalificerad majoritet? Ja, men då sänker man ribban i alla fall. Då blir det enklare att fatta beslut. Så det är ju en intern diskussion man måste ha inom EU om man tänker sig att EU ska växa från dagens 27 till ja men 30-35 länder.
Majoritetsbeslut istället för enhälliga beslut. Du säger det där är en intern diskussion man måste ha. Det där är ju en jättefråga, Göran, och känsligt är det lätt att tänka sig i många länder. Vad tror du om det där? Kommer det förändras?
Jag ska försöka att inte ge ett allt för långt svar på den, men det är ju, om man går tillbaka till de här farhågorna kring den förra stora utvidgningen, så ska jag säga ändå på stora helheten så var farhågan om ett beslutssystem som skulle låsas, bli långsamt. De har inte besannats, utan det har faktiskt visat sig att EU klarade av att, så att säga, bli en större union och ändå ha en beslutsförmåga. Men sen är det de här vissa områden där medlemsstaterna väldigt gärna vill ha kvar sitt veto. Där man upplever att man vill inte röra sig över till så kallad kvalificerad majoritetsröstning. Och då är ju det ett hinder mot effektivitet. Och här kan man ju säga att för, tror jag, Frankrike och Tyskland så har man, har jag förstått det som att man nästan ser det som ett villkor. Vi kan inte utvidgas och bli 35 om vi inte också ser över de här sakerna. Att vi kan bli mer effektiva. Men det jag skulle vilja peka på, och som väl är en liksom, diskussion i ljuset av det som Merz föreslår också kring Ukraina, det är ju att EU just nu ser ut att hantera en del av de här spänningarna med att försöka bli lite mer flexibelt. Ibland pratar vi om att EU i olika hastigheter eller variabel geometri. Det finns en mängd olika såna här formler för det här. Och jag tycker vi ser tendenser redan nu inom EU att man löser upp problemen med enhällighet genom att bli lite mer flexibel. Säg till exempel det stora lånet till Ukraina strax före jul, som då 24 länder bestämde sig för att göra istället för 27. Och kanske är det framtiden man kan se framför sig för EU. Att vi har länder som inte är fullt redo för medlemskap men som hittar sin form. Och så har vi de som vill ha ett djupare samarbete, som vill ännu tätare. Och så har vi olika kretsar helt enkelt av medlemskap. Och det är en sätt att liksom luckra upp de här spänningarna.
Mm. Och jag tänker bara, om vi ska nämna några då konkreta saker som också då hamnar på bordet när det gäller Ukrainas inträde i EU. Det är ju då bland annat problem med korruption. Det här har EU uttryckt en oro för när det gäller Ukraina. Vi har sett bara på senaste tiden nu korruptionshistorier där. Vi har också hela den stora jordbruksfrågan, Fredrik. De här jordbruksfrågan, det handlar ju om EUs jordbruksstöd och att Ukraina har så otroligt mycket jordbruksmark. Då finns det ju en stor oro i befintliga EU-länder att stödet till deras bönder då skulle minska, inte minst bönderna själva är väl väldigt oroliga för detta. Fredrik, vad är den största utmaningen som du ser det från ditt perspektiv när det gäller Ukraina? Vad blir den stora nöten att knäcka framåt?
Jordbruksfrågan är ju utan tvivel stor, för att den är också så att säga väcker så mycket oro hos en rad EU-länder idag, så att det blir en massa opinioner som regeringar runt om i Europa behöver ta hänsyn till. Och jag är ju ingen expert på området jordbruksstöd, men jag är inte säker på att EUs modell för hur det här fungerar är anpassad idag för att ta sig an detta jätteland som ju är en världsexportör, som ju liksom skickar ut spannmål ut till runt om i jorden för att man har så otroligt bördiga jordar, stora jordar och ett enormt utvecklat jordbruk i ett väldigt stort europeiskt land till ytan också, ska vi ju komma ihåg.
Just det, jag kollar 41 miljoner hektar jordbruksmark i Ukraina. Hela EU idag har ungefär 170 miljoner hektar. Det största jordbrukslandet Frankrike, 28 miljoner. Så där får man ungefär en känsla av proportionerna där. Men i det här fallet så såg jag att en Ukraina, som man kan säga då EU-minister, ministern med ansvar då för EU-frågan, har sagt att man skulle kunna tänka sig att avstå jordbruksstöd i ett antal år. Så just på den punkten verkar inte Ukraina sätta riktigt hårt mot hårt på det sätt vi pratade om tidigare.
Jag tror att det är väldigt viktigt för Ukraina att signalera att vi är inte här för att hova in jordbruksstöd. Det är inte vår idé med det här EU-medlemskapet. Vi har andra prioriteringar.
Mm. Men då är vi inne på den här flexibiliteten igen, att då skulle man kunna säga att nej, men vi pausar det där att ni ska få del av jordbruksstödet och så kan vi ta in er lite grann. Göran, finns det inte också en risk där då att man kan se det som pragmatism eller att man liksom skjuter problem på framtiden?
Ja, men vi har erfarenhet. Det har alltid funnits övergångsregler vid tidigare utvidgning. Och ser man på den stora östutvidgningen så gällde det även för de länderna. Och det kan vara övergångsregler, till exempel tillgång till europeiska fonder eller jordbruksstöd. Och en annan då känslig fråga är ju övergångsregler när det gäller full tillgång till EUs inre marknad, inte minst rörlighet för personer. Och det gjorde man redan 2004, och jag föreställer mig att man kommer göra det igen. Och jag tror också att Ukraina läser den erfarenheten som att man måste välja lite vilka strider man tar och acceptera att så kommer det nog helt enkelt behöva bli. Men det är klart att europeiska jordbruksproducenter ser ju säkert också en konkurrenssituation. Att av allt att döma så har Ukraina potentialen för att ha ett väldigt konkurrenskraftigt och effektivt jordbruk också. Så på sikt blir ju det i sig också en utmaning.
Mm. Medan vi sitter här och pratar om det här så fortsätter ju Ryssland med sitt anfallskrig i Ukraina, och och press ökar också längs med EUs gränser. Häromdagen såg vi bilder hos finska Yle som visade att en ny rysk militärbas byggs nära gränsen till Finland. Förra veckan pratade vi om drönarkränkningar här i podden. Fredrik, att EU nu då tar det här konkreta, om man säger spadtaget med Ukraina och Moldavien, inleder förhandlingar, är det ett bakslag för Putin?
Det är det absolut. Och det går tillbaka till november 2013 när Putin vred om armen på dåvarande ukrainska presidenten Viktor Yanukovych och sa att du ska inte skriva på det där associeringsavtalet med EU, utan du ska närma dig Ryssland och vi kommer att ösa pengar över dig och se till att du blir kvar inom vår hägn. Men då kom ju den här revolutionen och allting gick åt andra hållet, och sen dess har ju Putin kämpat för att betvinga Ukraina och i förlängningen också hålla Moldavien nära sig. Och det här är ju ytterligare ett bevis på att han har misslyckats med det.
Tack Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent, Göran von Sydow, statsvetare och direktör för CIEPS, och Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent, som vi ju också hör i radiokorrespondenterna Ryssland. Producent idag, Lena Bejerot. Jag heter Therese Rosenvinge. Vi är tillbaka igen om en vecka. Tack för idag.